tänkte börja lite grann med lite undervisning. Sen ska vi ha någonting som kallas för det öppna hjärtats gemenskap, det vill säga en stund av delgivning tillsammans. Men lite grann ska vi börja att läsa i Guds ord. Vi ska slå upp i Filipperbrevet i det tredje kapitlet. Där ska vi egentligen bara titta så länge på den 15:e versen, Filipperbrevet 3:15. Paulus har talat en hel del om sitt eget liv som apostel. Hur hans liv var före omvändelsen där på vägen till Damaskus och hur det blev efteråt. Och ingenting var sig likt. Och han talar lite grann om vad det i sin tur har för konsekvenser i hans efterföljande liv. Och så säger han så här: det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Det är så vi ska tänka. Det är ju ett intressant uttryck. Jag kommer uppehålla mig under kommande dagar en del vid vad det finns för ett tänkesätt som så att säga ligger inlagt i den kristna tron. Ty som kristna tänker vi annorlunda än andra människor. Och när Paulus säger det här så ger han oss en liten uppmaning om att vårt tankeliv kan behöva få växa in mera i det som hör det kristna tankelivet till. Det är så vi ska tänka, säger han. Förvisso är det så att kristendom är inte ett sätt att tänka. Så är det inte. Kristendom är en relation till Gud. Där börjar det och där slutar det. Den relationen innehåller allt sammans. Men den relationen har så att säga följdverkningar i våra liv. Det förvandlar ju väldigt mycket för oss. Och en sak som Gud med sin ande, alltså med sin närvaro, med sin personlighetspåverkan vill få börja ändra på i våra liv, det är vårt sätt att tänka. Och det är ju intressant att besinna lite grann det här, hur få av våra tankar som är våra egna. Har du tänkt på det någon gång? Vi tror att allt det vi tänker, det är mina egna tankar, de har jag kommit på alldeles själv, tänker man. Men det är ju en chimär. Vet man, slår på olika debattprogram i radio eller läser debatter i tidningar och så här. Och folk ställer sig upp och de säger med glöd och patos att så och så är det ju. Man drar en lång suck och så tänker man det att ja, det sa ju redan Aristoteles på sin tid. Eller Marx, eller Platon, eller vem du vill. Det där har vi hört förr. Det där har inte du tänkt ut, kära vän. Det är väldigt få av de tankar vi tänker som faktiskt har sin upprinnelse i oss själva. Utan väldigt mycket av det vi tänker och det vi säger är upprepningar av vad andra har tänkt och sagt och som liksom hamnat i vårt innersta och dyker upp igen. Jag tror att vi behöver besinna detta därför att tankarna är ändå någonting som väldigt mycket formar och styr oss. Och så är samtidigt tankarna i vårt innersta någonting som vi rätt mycket har tagit in utifrån. De behöver alltså inte vara en så förfärligt mycket en återspegling av oss själva. Det är klart vi väljer vilka tankar vi sparar på. Men ganska många tankar har kanske kommit till oss, format oss, och så ger vi dem vidare. Och det i sin tur på nytt bestämmer ganska mycket av hur vårt liv kommer att se ut. Och därför är det så att vi utsätts ju för väldigt mycket tankar som kan leda oss rätt och för många tankar som kan leda oss fel. Och den senare typen av tankar, de kallar vi på gammalt äktkristespråk för frestelser. Många kristna säger så här: jag har aldrig hört Guds röst, jag undrar hur det låter när Gud talar. Och då brukar jag vända på problemet och säga: har du hört djävulen någon gång då? Ja, det har jag gjort, det säger de allra flesta. Oh, det gör jag varenda dag. Ja, och du vet, han förskapar sig till ljusets ängel för att om möjligt låta så lik Gud som möjligt. Så det är inte så hemskt stor skillnad, utan man får ibland tänka efter vem det är som påverkar. Mycket märkvärdigare är det ju inte. Men ju mer vi tillägnar oss så att säga en förståelse för vad som är ett kristet sätt att tänka, då växer vår förmåga att sortera den ström av tankar och impulser som kommer emot oss. Både i det mänskliga, det vi tar in med våra vanliga fysiska öron, men också i det andliga, det som vi tar emot så att säga med våra hjärtans öron. Och därför är det ju en väldig kamp på tankelivets område. Det står en kamp om att försöka att så att säga leda oss in i olika tankespår. Helt enkelt därför att tänker vi på det ena sättet så genomskådar vi många frestelser, och gör vi inte det, tänker vi på ett annat sätt, så kanske vi istället tar emot frestelsen och säger: det här är sant, det här är från Gud, det här är rätt. Det klassiska exemplet hittar vi ju i Matteus 16 kapitel. Det första till 23 verserna. Från den tiden började Jesus förklara för sina lärjungar att han måste bege sig till Jerusalem och lida mycket genom de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen. Petrus tog honom då avsides och började förebrå honom och sa: må Gud bevara dig, Herre, något sådant ska aldrig hända dig. Men Jesus vände sig om och sa till Petrus: håll dig på din plats, Satan. Du vill få mig på fall, för dina tankar är inte Guds utan människors. Petrus tänkte mänskliga tankar. Han hade ännu inte förstått Guds tänkesätt. Jesus kunde genomskåda att detta var en frestelse. Men för Petrus var detta maximum av fromhet. O nej, må Gud bevara dig, Herre, för detta. O, nu ska vi verkligen gå igång här och försöka att på allt sätt avvärja denna fruktansvärda händelse. Och fruktansvärd var den, men den skulle inte avvärjas. Ty den var Guds vilja. Men Petrus var ännu inte bekant med Guds sätt att tänka och kunde därför ännu inte skilja frestelse från ledning. Ett sista ord för att illustrera det här med att det står en kamp på tankelivets område. Bibelord som vi ofta läser med varandra, andra Korinthierbrevet 10. Där Paulus säger om sig själv, tredje versen: jag lever i världen, men strider inte med världsliga vapen. Ty det vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fäst. Jag bryter ner tankebyggnader och allt som trotsigt reser sig mot kunskapen om Gud. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Gud, hos Kristus, och är beredd att straffa all olydnad så snart det är lydnad har blivit fullständig. Ja, Paulus talar om att han kämpar en kamp. Och han säger att den kampen, den försiggår bland annat på tankelivets område. Det reses upp väldiga tankehinder. Och det behöver inte alltid vara tankehinder av typ darwinism eller satanism eller någonting sånt här. Det kan ibland vara saker som ser väldigt fromma ut, precis som det var med Petrus. Och Paulus, han talar om att han bryter ner, han får kraft att bryta ner sådana tankehinder. Och det kan ju handla om att förmedla vishet på ett sådant sätt att människorna plötsligt ser att jag har tänkt fel. Vi minns hur det var med Stefanus. Han talade med en sådan vishet att alla de som försökte stå emot honom kunde inte stå emot. Han kunde bryta ner tankebyggnader och höga bålverk som upprestes mot kunskapen om Gud. Han var så förtrogen med Guds sätt att tänka att det liksom var som en kraft i hans vittnesbörd, bara den vishet han kunde tala ut. Det var kanske inte så att de ord han talade hade förmågan att få alla demoner att fly i alla väderstreck, utan det kanske bara var så att människor plötsligt såg att ja, men detta är ju sant. Det är ju det här som är sant. Det är det här som stämmer. Det jag tänkt förut, det var ju mina egna privata funderingar. Men det här är ju Bibelns vittnesbörd om Gud. Men det står en kamp på tankelivets område. Och den kampen, den betyder alltså att vi som kristna får sträcka oss efter vishet. Det är den skillnad mellan vishet och kunskap. Vishet är inte detsamma som att ha lite extra kunskap. Var lite klurigare än alla andra, så att säga. Utan man kan ju ha väldigt mycket kunskap och inte ett smack vishet. Ungefär som man kan ha en jättestor bil med 180 hästars motor men saknar körkort. Och när man sätter sig och försöker köra den där bilen, så går den mot en lyktstolp. Inte därför att det var för lite kraft, utan därför att det var för mycket kraft i förhållande till visheten. Du, vishet, det är att förstå Guds sätt att tänka. Och när vi har visheten, så kommer kunskapen på rätt plats. Då börjar vårt förstånd att fungera som det ska. Bibeln talar om ett förmörkat förstånd. Vi ska se mera på det senare. Men talar också om att ens förstånd kan bli upplyst av den helige ande. När vi får vishet, så att vi förstår hur Guds tankar ser ut. Hur Gud tänker. Hur han ser på saker och ting. Då kan vi börja använda vår kunskap på rätt sätt i samklang med Gud. Och det är en kamp som står här om att vinna vishet eller att förlora. Det finns alltså ett Guds tänkesätt. Och vi ska tränga in mera i det framöver. Ty på det viset så får vi en utgångspunkt till att kunna bedöma vad som är från Gud och vad som inte är från Gud. Och jag tror att om det är någonting vi behöver i dessa dagar, så är det det. Väl så mycket som att vi behöver mer kraft. Det gör vi också. Men om vi inte har... Om vi saknar körkort, så är vi inte hjälpta om vi får en bil med 500 hästars motor istället för 200 hästar. Man kan komma ganska långt med 50 hästar om man bara är någorlunda skicklig på att köra. Så att vi ska söka både vishet och kraft under dagarna som kommer. Nu ska vi be tillsammans. Herre, det är skillnad på dina tankar och våra. Dina tankar är så mycket högre än våra, som himlen är högre än jorden. Hur långt är det då, säger vi? Ja, det är oändligt. Det kan inte mätas ens i ljusår. Vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Vem har kunnat vara hans rådgivare? Vem har kunnat ge honom något så att han måste ge något igen? Av honom och genom honom och till honom är ju allting i evighet. Ändå är det möjligt, Herre, att bli förtrogen med dina tankar. Och det är ju oerhört stort. Vilken förmån. Ditt sätt att tänka. Vi ber att du under dessa dagarna ska lära oss skillnaden mellan vårt sätt att tänka och ditt sätt att tänka. Och så ber vi, Herre, att vi ska få bli så utrustade med ditt sätt att tänka att vi kanske också kan bryta ner tankebyggnader och höga bålverk som uppreses mot kunskapen om dig. Det låter underbart. Det behövs i denna tid. Låt det ske, Herre. Amen. I kväll ska vi ägna oss åt positivt tänkande, hade jag tänkt. Somliga blir glada och andra får magkatarr när man säger positivt tänkande. För det har ju kommit att betyda något alldeles speciellt, det här med positivt tänkande. Vi minns ju för många sköna år sedan att det fanns en boxare som då för tiden kallade sig för Cassius Clay och som senare kallade sig för Muhammad Ali. Han utgav sig för att vara störst, bäst och vackrast. Och det var ju lite chockerande på den tiden, för då var vi ödmjuka nog, eller försökte vara ödmjuka nog, att aldrig säga så om oss själva. Men han trädde fram och var den som liksom skapade en ny era inom idrotten. Den där det gäller att peppa upp sig till varje pris innan man ska hoppa över en ribba eller springa mot en snöre eller simma i vatten eller vad det är man gör. Utan då ska man hela tiden gå omkring och mumla att jag kommer att vinna och jag kommer att vinna. Jag är bäst och jag är störst och jag är duktigast. Positivt tänkande. Det där sökte sig ju ganska snart in i kristenheten. Om du ständigt tänker på en kristallkatedral så får du en kristallkatedral, hette det så småningom. Och kristna tappade hakan, inte minst i Sverige, och började gå omkring och mumla om kristallkatedraler. Think big. Gör det. Det är positivt. Och vi har hört mycket i många år om detta att tänka i nederlag och att tänka i seger. Och nu måste vi tänka i seger, till Guds armé segrar alltid, har vi hört. Och det gäller nu verkligen att tänka i seger och tala i seger. Man blir ju lite konfunderad när man kommer i sällskap med Muhammad Ali, eller hur? Och alla möjliga olika New Age-profeter. Och så undrar man, vad är nu det här för någonting? Eller rättare sagt, man kanske tänker att det gäller att inte gå i fälla nu. Nu gäller det att bli undergångsteolog, bakgångsteolog, motgångsteolog och nedgångsteolog. Så är man på den säkra sidan. Jag undrar på att vi mår som vi gör.
Det måste naturligtvis finnas något som heter positivt tänkande. Och som är, så att säga, kärnan i all gudomlig vishet. Och vi ska ta ett ord som utgångspunkt för att botanisera i det här begreppet. Och ganska snart hoppas jag komma fram till att det här är något helt annat än en modell Cassius Clay. Vi ska gå till Johannes första brev, det första kapitlet. Du vet, när man blir riktigt gammal som predikant, riktigt sådär som man varit med i många år som Johannes när han skriver det här brevet, då kan man sammanfatta sitt budskap i en enda vers. Det gör Johannes här. Allt jag talar om, säger han, det står i femte versen i första kapitlet av mitt brev. Vad står det där då? Jo, och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er. Att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Det är vårt budskap. Gud är ljus och det finns inget mörker i honom. Och det är ju positivt, eller hur? Gud är god och bara god. Och vi får nu göra en åtskillnad mellan världens visdom och Guds visdom. Därför att när människor går omkring och säger så här att ja, om du tänker ständigt på rikedom och talar ständigt om rikedom och planerar för rikedom och planerar för framgång och planerar för seger, då får du rikedom och framgång och seger. Du ska ständigt tala om det, du ska ständigt tänka om det, du ska drömma om det på nätterna. Då får du det. Ja, då har man alltså tänkt inte på det som är sant, utan på det som man förväntar sig ska bli sant. Men när den kristne ska tänka positivt, så handlar det inte om någon sorts tankegymnastik för att någonting ska komma att äga rum. Utan han tänker på det som är sant och har varit sant och alltid kommer att vara sant. Nämligen att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Han blir inte ljusare för att du tänker det. Men du måste ju anpassa ditt tankeliv till verkligheten. Det är inte ett tankeliv som ska skapa fram en ny verklighet. Utan det är ett tankeliv som är förankrat i en verklighet som alltid har varit verklig. Långt innan du var påtänkt. Och Jesus tar ju upp det där i sin undervisning. När en grupp judar kom till tro, som det står i 8:e kapitlet i Johannes evangeliet. Trettioförsta versen. Till de judar som trodde på honom sa Jesus: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar. Ni ska lära känna sanningen och sanningen ska göra er fria. Det sa, vi härstammar från Abraham och har aldrig varit slavar under någon. Vad menar du då med att vi ska bli fria? Jesus svarade, sannerligen jag säger er, var och en som syndar är slav under synden. Slaven stannar inte i huset för alltid, men sonen stannar för alltid. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. Det här är ju verser som vi ofta citerar. Och det är med all rätt, därför att de är så oerhört innehållsrika. Den kristnes liv handlar om att upptäcka verkligheten. Ni ska då förstå sanningen. Och det kanske vi bara gör ganska fläckvis och sporadiskt. Ganska lite egentligen. Du vet, man kan ju inte veta vad som återstår att upptäcka förrän man har upptäckt det. Det är ju en av livets stora hemligheter. Du kan ju inte veta vad det är du inte vet. Men en vacker dag så upptäcker du något som du inte visste. Och då vet du att det var något som du förut inte visste men som du nu vet. Och vi har ju en lite finurlig förmåga att alltid tro att vår kunskap är 100%. Jesus talar om att det är inte så att vi ska lära oss ett speciellt sätt att tänka. Att vi nu liksom ska manipulera hjärnvindlingarna tills dess att hela hjärnkontoret fungerar på ett nytt sätt, ungefär som man håller på att fiffla med en dator. Utan det handlar som så att när du har blivit kristen och kommit till tro, då börjar du att förbliva i Herrens ord. Och det jämför du hela tiden med det du ser och hör. Du är ju ständigt på vandring genom livet. Du möter hela tiden olika saker i ditt eget liv. Du kan höra vad andra människor har varit med om och fått uppleva. Och så är man infogad i en stor brottningskamp. Den är stor. Och den är komplicerad, och hade vi inte den helige ande skulle det aldrig gå. Ty nu handlar det ju om att försöka greppa allt det här och få det att gå ihop. Inte som ett korsord, utan som en vishet. Och att få upptäcka sanningen steg för steg. Och att få upptäcka den sanningarnas sanning som Johannes sammanfattar i en enda vers. Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det är vishet. Och därför så talar Bibeln mycket om det äldste. Du vet, Paulus skriver ju på ett ställe till Timoteus: låt ingen förakta dig för din ungdoms skull. Och den versen är ju totalt urmodig. Idag skulle vi behöva istället skriva: låt ingen förakta dig för din ålderoms skull. Ty har man hunnit över pensionärsträcket så är man ju gammal och gaggig och har inget att tillföra. Men det är kanske det man har. Ty det är när vi går till de äldste. De som har gått igenom många kriser. De som har sett livet i dess många skiftande varianter. Och som har levt i Guds ord och ständigt brottats. Som en Jakobsbrottning med uppgiften att liksom hitta sanningarnas sanning. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Sonen ska göra er fria. Och att få upptäcka det verkligt positiva i livet, att Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Det är ofta ingen lättköpt upptäckt. Men de gånger man möter en människa som på ett sunt sätt har fått föras fram till den punkten, så är det alltid en människa som har gått igenom kriser och svårigheter och lidanden och bedrövelser. Det här är aldrig någonting som man sitter bekvämt tillbakalutad i lädersoffan och löser som ett korsord. Utan det här, det vaskas fram under vår livsvandring, precis som det fick vaskas fram i Israels folk under dess ökenvandring. Och skriften använder ju också i Nya testamentet ökenvandringen som en bild för vår vandring till den här visheten, där vi till sist i stor glädje och trygghet kan upptäcka att Gud är ljus och inget mörker. Trots våra svårigheter, trots vår kamp, trots våra lidanden. Inte som en självindoktrinering, utan som en upptäckt. Vi ska gå till första Korinthierbrevet 10. Där ska vi läsa de första 13 verserna. Jag vill att ni ska ha kunskap om detta, bröder. Våra fäder hade alla molnet över sig och gick alla genom havet. Alla blev de döpta i molnet och i havet till gemenskap med Mose. Alla åt i samma andliga mat och alla drack i samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem fann inte nåd inför Gud utan blev liggande döda i öknen. Allt detta är exempel som säger oss att vi inte ska ha begär till det onda som de hade. Bli inte avgudadyrkare som många av dem blev. Om dem står det i skriften: folket slog sig ner för att äta och dricka och stig sedan upp för att dansa. Låt oss inte heller begå otukt som många av dem gjorde. Så dödades också 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte sätta Herren på prov som många av dem gjorde. De föll offer för ormar. Knota inte som många av dem gjorde. De dödades av mordängeln. Allt det som hände dem är exempel, och det skrivs ner för att vägleda oss som har tidsåldrarna slut in på oss. Därför ska den som tror sig stå stadigt se till att han inte faller. Era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och ska inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Ja, det var väl ett dåligt evangelium, eller vad säger ni? Knota inte som många av dem gjorde, de dödades av mordängeln. Ja, vi kan lära oss något av det här, säger Paulus. Därför att till sist vet vi ju hur det gick. Och ur den här berättelsen kan vi lära oss någonting oerhört viktigt och grundläggande för våra liv. Nämligen att när vi går i skolan så kommer alltid lektionerna först och provet sen. Men i levande livet är det nästan alltid tvärtom. Först kommer provet och sen kommer förklaringen. Först kommer kriserna. Och de kan drabba oss väldigt oförberett. Och man tycker att man svajar både hit och dit och tappar fotfästet. Och så småningom när man kommit ut ur allt sammans så klarnar sikten och man förstår vad det hela handlar om. Vi börjar alltid med teori och slutar med praktik. Och vi är så förvånade över att det så ofta aldrig kommer till praktiken, utan att tron blir en samling åsikter. Gud börjar nästan alltid tvärtom. Han börjar med praktiken. Och sen när det visar sig att vi inte klarar praktiken så säger han: ska vi ta en lektion nu? Ja, okej, säger vi. Nu är vi verkligen intresserade av en lektion. Jag tycker Jesus, han har den pedagogiken under hela tiden han vandrar med lärjungarna. Vi behöver inte slå upp det, men det står i Lukas evangelium att Jesus hade varit avsides för att bedja. När han kommer tillbaka så säger lärjungarna: du kan väl lära oss att be. Man kan tycka, vad var det för bibelskola? När vi ska ha bibelskola så säger vi: jaha, nu så har vi första dagen här och det viktigaste i all andlig funktion är att man lär sig be. Så nu börjar vi med bönens funktion. Bönen är för det första och för det andra, för det tredje, för det fjärde, för det femte, för det sjätte. Och bön är si, lodrätt och så vågrätt. Och så blir bönen ett korsordsspektakel där människor till sist fastnar i alla möjliga konstiga grubblerier om bön. Istället för att göra det enda vettiga med bönen, nämligen att knäppa händerna och be. Du vet, det är lite grann som att kyssa en flicka. Man ska inte hålla på och diskutera, utan det är ju sånt man gör. Och Jesus, han var ju finurlig nog att inte ställa upp lärjungarna på rad och hålla 20 lektioner om bön. Utan han bara smet iväg och bad tills de blev så nyfikna som inte kunde bärga sig längre, utan de frågade, vad är det du sysslar med? Kan du inte visa oss? Vi har ju förstått liksom att det där du går bort och gör, det betyder någonting sen när vi går runt i Kapernaum och vad det är mera och folk blir helade och så här. Lär oss att be. Ja visst. Herren kan vänta ut oss tills vi blir intresserade av undervisning. Och i den väntan ingår ofta många händelser och många finurliga passager som ska göra att vi till sist blir intresserade av den undervisning som han kommer med. Och då utgår det ju ifrån hjärtat. Då har vi redan varit sysselsatta med lite praktik, men det gick inte så bra. Och då kan vi ovanpå den praktiken lägga lite teori för att få snits på praktiken och så gå ut och praktisera igen. Det är något väldigt livsnära att börja med provet först och ta teorilektionerna sen. Istället för att alltid göra tvärtom som vi brukar. Vi kan också uttrycka det här på ett annat sätt. Att i denna världen så har vi vant oss vid att tänka att tiden är som ett långt snör. Så att om någonting händer på punkt där, så måste orsaken ligga någonstans före händelsen på det där snöret. Vi brukar säga, orsak kommer alltid före verkan. Det där har ju kvantfysikerna dragit i tvivelsmål på sistone, för nu har man till och med gjort kvantfysiska experiment där man klart kunnat visa att det händer att orsaken kan komma efter verkan. Vänta, nu vad sa jag? Jo, just det. Att orsaken i vissa kvantfysiska experiment faktiskt kan komma efter verkan. Så att fysikerna har faktiskt övergett tanken att orsak alltid måste komma före verkan. Men vi som har vandrat länge med Herren, vi vet ju det där. Och man hamnar plötsligt i en oväntad situation och man tycker, vad är meningen med det här? Och man går tillbaka i sitt liv och det måste ju finnas någon orsak någonstans tidigare i mitt liv att jag hamnar i det här, och så hittar man ingenting. Eller rättare sagt, man hittar alltid något. Jag menar, du kan alltid hitta defekter på din barndom. Det kan ju alla göra. Och så tänker man, jaha, det var orsaken. Kan det ha varit? Behöver inte ha varit. För vi har alla varit med om detta, att efter ett tag så upptäcker man vad det hela ledde till. Och då säger man, ja, men det var ju det som var orsaken. Därför att för en allsmäktig Gud kan ju orsak mycket väl komma många år efter verkan. För han vet ju vad han syftar till. Och så var det ju med folket när det gick genom öknen. Åh, vad mycket sand, sa de. Och vad torrt här är. Och vad tråkigt att gå här och tugga manna år ut och år in. Men Herren visste ju om löfteslandet, han visste ju vad de var på väg till. Han visste vad som behövde ske med dem för att de skulle kunna gå in i landet. Nå, det visste ju inte de. Utan de tyckte bara det att, ja, Gud, han har släppt oss och Mose har gått upp på berget och har varit borta i 40 dagar. Han kommer aldrig tillbaka och det är bäst att göra oss en kalv. Därför att de kunde inte förtrösta på att Gud hade en orsak till det som hände som låg långt framåt i tiden. Och då börjar man istället att bli avgudadyrkare, som många av dem blev. Som det står i skriften, folket slog sig ner för att äta och dricka och steg sedan upp för att dansa. Och några knotade och mordängeln och allt det här. Ja visst, de hade ännu inte upptäckt detta. Att orsakerna till det som sker i vårt liv kan ligga framåt i tiden. Och att vi får vara stilla tills dess att det visar sig vad det kan vara. Vi behöver alltså inte alltid gå i clinch med frågan, vad har jag gjort för fel? Utan vi kan istället liksom sträcka oss mot Gud och säga, det kanske inte är fel det här. Det kanske varken du eller jag som har gjort fel. Utan du är på väg med mig någonstans. Nu råkar vi gå genom öknen, men du är med i alla fall. Låt oss gå vidare. Därför att det här är positivt tänkande. Vi hamnar i en oväntad kris. Saker kommer i gungning. Ingenting är sig likt. Negativt tänkande. Gud har övergett mig. Jag har gjort fel. Någonting är tokigt. Jag är helt bortglömd och har väl antagligen snurrat av karusellen. Och jag vet inte hur jag ska lyfta med håret för att komma på den igen. Negativt tänkande. Positivt tänkande. Jag har lämnat mitt liv i en god och allsmäktig Guds hand. Han är så trofast så att även om jag är trolös så är han fortfarande trofast, ty han kan icke förneka sig själv. Alltså även om jag tycker att tillståndet är tokigt i kubik så kan jag ändå utgå ifrån att jag fortfarande är i Guds hand. Och Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Herre, hjälp mig igenom. Så som det står i den här texten, era prövningar har inte varit övermänskliga. Gud är trofast och skall inte låta er prövas över förmåga. När han sänder prövningen visar han er också en utväg så att ni kommer igenom den. Och den där vägen som alltså finns genom varje kris, genom varje svårighet, den väg som också fanns genom öknen. Det var ju ingen komfortabelt snitslad bana. Utan det var ju någonting som man fick ledas in i dag efter dag. Och så är det ju för oss också. Men om vi liksom inte ständigt börjar bekymra oss och tänka i termer av att jag antingen har Gud glömt mig eller också har jag gjort fel, fast jag vet inte vad jag har gjort för fel, men jag har väl antagligen gjort fel ändå. Utan vi istället kan tänka det att ja, detta var ju oväntat för min del, men Gud har allt i sin hand. Eller som min hustru sa en gång över köksbordet när det blåste kring öronen på oss ordentligt. Läget är under kontroll, men inte under vår. Ett uttryck som jag tycker mycket om. Läget är under kontroll, men inte under vår. Och så får man ändå tänka detta. Att Gud har också detta i sina goda händer. Och om jag bara inte råkar i panik nu. Om jag bara inte börjar hötta med näven åt Gud. Utan istället anförtro mig på nytt åt honom. Och söker den väg som han har berett genom det här. Så kommer jag också att finna det. Vi ska lära oss positivt tänkande av vännen Kain. Vi ska slå upp i första Mosebok 4. Det är inte så att han lär ut positivt tänkande utan han lär ut negativt tänkande. Första Mosebok 4. Vi ska läsa om Kain. Vi börjar i tredje versen. Och efter någon tid hände sig att Kain av markens frukt bar fram en offergåva åt Herren. Också Abel bar fram sin gåva av det förstfödda i hans jord av djurens fett. Och Herren såg till Abel och hans offergåva, men till Kain och hans offergåva såg han inte. Då blev Kain mycket vred och hans blick blev mörk, och Herren sa till Kain, varför är du vred? Och varför är din blick så mörk? Är det inte så, om du har gått i sinnet och ser du frimodigt upp, men om du inte har gått i sinnet och lurar synden vid dörren? Till dig står dess åtrå, men du bör råda över den. Och Kain talade med sin broder Abel, och när de var ute på marken överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. Alla har vi väl lite släktskap med Kain. Jag vet inte om du har känt för Kain någon gång, det har jag gjort många gånger. Men egentligen så är han ju ett typiskt offer, ska vi kalla det för negativt tänkande. Ty han tänkte så här: varför kunde inte jag få lika mycket som Abel? Istället kunde han ju tänkt så här: tänk vad härligt, Gud välsignade min brorsa. Och jag är ju hans bror och jag får säkert hänga med på den välsignelsen. Vi är ju bröder i alla fall. Och det var ju härligt att Abel fick sån välsignelse från Gud. Det kommer säkert att skvätta över lite på mig också. Och det är jag glad för. För i det ena fallet så tänker man om Gud i svarta termer. Gud är mörker och inget ljus finns i honom. Vad orättvis han är. Hålla på och fjäska på det där sättet för Abel. I det andra fallet har man upptäckt: Gud är ljus och inget mörker finns i honom. Tänk, Gud svarade på Abels offer. Och jag är Abels brorsa. Nu ska vi glädja oss tillsammans. Vi har ett val här. Hur vi vill se på verkligheten. Och ju mer man så att säga kör på Kains spår, desto längre dröjer det innan man kan få så att säga Guds bilden och verkligheten att stämma överens. Vi måste lära oss att tänka på Guds sätt för att förstå vem Gud är och kunna så att säga på nytt och på nytt lämna oss i hans hand.